hälsar välkomna till veckans avsnitt från ett snorkallt Göteborg denna måndagsmorgon, denna höst, speciella höst. Och jag säger välkommen till Johan Orrenius.
Ja, tack ska du ha.
Står det till?
Det är ganska bra, tycker jag. Låter lite tråkigt att säga att man försöker klämma in den här podden. Jag hade ju gärna suttit först några timmar och bara druckit kaffe och pratat med alla på redaktionen. Men det är så att min fru måste ju vara hemma från jobbet så att jag ska kunna spela in. Så vi satte oss här så snabbt som möjligt och jag kommer försvinna snabbt som en avlöning. När vi trycker på stopp.
Det är snabbt in, snabbt ut här.
Ja, tyvärr.
Som fan.
Ja, så är det så. Jo, men det är bra. Ja. Hur är det med dig?
Ja, helt okej okay, tycker jag. Ja. Lite sömnig.
Såg du att, jag vet inte om det var efter förra avsnittet eller om det var avsnittet dessförinnan, så kom det en kommentar om någon som var fascinerad för att de tyckte att du lät exakt som Roland Nilsson.
Ja, just det.
Såg du det?
Ja, men det var ju en bekant till oss båda får man säga. Mest till mig, för han är från där jag kommer ifrån.
Jag glömde bort vem det var.
Torbjörn Denker.
Ja.
Som ju bevakade...
Denker tänker.
Han har blivit allt mer en tenniskille nu. Gör mycket tennispoddar och grejer. Men en gammal journalist som jag känner för att han bor i Lerberget där jag kommer ifrån. Han tyckte att jag lät som Roland Nilsson. Och direkt när han skrev det så kände jag väl att jag förstår att man kan tycka det. Men jag tror, och jag tänkte faktiskt på det igår, söndag kväll. Efter att AIK hade besegrat IFK Göteborg när han stod i studion på Friends. Pratade att... Det finns nog bättre. Men jag tror också att han har slipat bort. Jag har ju också slipat bort en del av min skånska under alla år. Som jag har bott i Göteborg. Även om jag pratar väldigt tydligt skånska. Mer skånska än göteborgska. Så har Rolle gjort det ännu mer än vad jag har gjort, tror jag.
Jag tyckte det var roligt för att den absolut vanligaste responsen vi får sen starten på den här podden är ju att folk tycker det är konstigt att... när de ser våra ansikten.
Ja, du är det.
Ja, de tycker då att jag ser ut att prata så som du ser ut. Och vice versa. Och det skulle då betyda att jag ser ut att prata som Roland Nilsson. Hängde du med det?
Nej, jag vet inte fan hur jag ska tänka där. Det är lite för komplicerat för mig.
Men vi kan väl göra ett test då. För vi har ju Roland Nilssons gamla, kommer du ihåg Rolles gamla stryktipsreklam?
Det regnar i England, kryss.
Ja, precis. Har det, inte för att vara taskig mot rollen nu, men har det funnits ett större karismalyft än, för du vet vem som ersatte honom?
Och så. Var det Cantona?
Ja, jag tror det var från Roland Nilsson till Erik Cantona, vilket ju var lite mer stjärnglans då kanske.
Samtidigt, jag tror också, det är svårt att komma ihåg här, framförallt för någon som är under 20 idag, men Roland Nilsson hade ju en stjärnglans runt sig ändå. Han var ju den snygge Rolle. Och hade ju en fin karriär. Så att...
Alltid fönad innan match.
Oh.
Det var väl grejen att han alltid fönade.
Ja, och det var som, tror jag berättade den, kan det vara när vi körde Offside Live och berättade om min mammas relation till Roland Nilsson. Eftersom jag är en Helsingborgs påg och stor i Helsingborg. Säg att jag kanske var 10-11 år gammal. Jag tror att vi är på stranden i Lerberget, jag och mamma och pappa. På något sätt så kom vi in på Roland Nilsson. Det kan vara pappa sett att han har... presterat bra. Och då säger min mamma, Rolle? Ja, säger pappa. Du vet att det sägs att han har mer än 100 kostymer hemma, va? Ja, men det var ju den här bilden av honom som att han var så jävla fåfäng. Och att han var
men lite... samtidigt jordnära.
Liksom. Ja, precis. Men ja. Lite av en lyxdel. Men mamma, hade hon varit lite yngre så hade hon säkert haft posters på Roland Nilsson på rummet. Hon var ju lite förälskad i honom. Det var väl liksom den här... Ja, men nästan, man kunde inte vara snyggare om man var liksom en vanlig Svensson tjej. Ha liksom Roland Nilsson som en slags idealbild, så ska en man se ut och bete sig på något sätt.
Det kanske var lite svårt att uppfatta som barn då, för alltså, på den tiden så var ju alltså, fotbollsspelare kunde ju vara, de kunde ju vara attraktiva eller mindre attraktiva. Men idag är det ju lite mera som att de har kommit ur laboratorium liksom, med sina... Alltså, de har lika olika utseenden idag, men de är ganska strömlinjeformade kanske hur de klipper sig och med sina muskler och sådär. Men då var det ju mer ett gäng karar. Så. För jag minns att jag hade så himla svårt att förstå. Min dagmamma sa att Glenn Hysén var så snygg.
Men och det var, kan du väl säga?
Nu ja, absolut. Men då var det bara en gråhårig gubbe liksom. Mm. Så. Och Björn Borg var någon farbror med skägg. Men idag kan jag tänka mig att man kanske inte när man är 10 tänker vad snygg han är. Men de ser ju lite mer ut som popidoler. Ah. Liksom så. Ah. Så Roland Nilsson hade jag nog inte förstått då att han kan vara attraktiv för de vuxna. Mm. Det var ju bara en högerback som var pålitlig.
Ja, sen en annan liten Roland Nilsson historia. Jag vet, en av mina bästa vänners, hans lillebror tror jag umgicks med något av Roland Nilssons första barn. När de var små alltså. Och så var de hemma hos Roland Nilsson. Och han berättat att Roland Nilsson hade en sån här 2-liters Johnny Walker-flaska.
Och detta var kan det ha varit ett gammalt Man of the Match-pris?
Precis. Och detta kan ha varit på... Alltså det borde ha varit för att min kompis lillebror, han var i den åldern att det var inte helt otänkbart att man nallade lite av den där Johnny Walker-flaskan. Mm. Men det blev ett jävla liv när någon gjorde det, öppnade den. För då förstod de att detta gör man inte mot Roland Nilsson. Nej. Det är ett jävla liv.
Den ska stå obruten.
Ja. Det kan stå obruten fortfarande.
Men då var det taskigt med roller då. För jag såg faktiskt i arkivet att när de just bytte och Erik Cantona fick på kroken av Stryktipset. Mm. Då var ju de väldigt glada över det då. Att det här är ju stjärnglans.
Senare John Terry.
Jag minns att Ian Wright var ju med.
Ja, John Terry också var ju med.
Stryktipset. Mm. What the fuck is Stryktipset, satt han och sa. Men då gjordes det liksom en artikel om det. Om det var Expressen. Det är ganska mycket reklam då, egentligen bara rakt av att nu har de, men samtidigt fattar man att Cantona på svensk tv, det var väl stort så. Men då tror jag att Kotschak sa att de hoppas nå kvinnorna lite mer också, med Cantona då. Mm. Men då kanske han underskattade också Roland Nilssons.
Jag tror verkligen alltså.
Attraktionskraft. Hur som helst då så tänkte jag då att fan, ändå, när kan det här ha varit? Kan det ha varit efterdyningarna av 94? Det kom ju ganska mycket. Det var ju spännande när fotbollshjältarna var på reklamfilmer. Mm. Minns att Martin Dahlin var för någon när han var stor i Mönchengladbach. Minns du det? Jag tror att det var för något bilmärke. Men när han vrider huvudet mot skärmen och bara säger Mål. Jawohl.
Jawohl. Mål. Jawohl.
Och kommer du ihåg, den här är obskyr, men Thomas Brolin. Mm. Och kan det här ha varit under hans långa skadetid kanske, så minns jag att det surrades hemma att det var stort att Thomas Brolin skulle bli programledare för en frågesport.
Jajamän.
Det minns jag att pappa sa. Och jag blev så jävla taggad. Mm. Det var väl då, han var väl skadad som sagt, men han ska bli programledare. Jävla, här måste jag se. Fattar ju inte då att det här är ju, det här kanske Simon kan lägga in om man hittar i nätets darknet kanske. Mm. Om det finns. Det var för Statoil. Och det var alltså reklam då. Mm. Men det var upplagt som att det var en liten frågesport. Och man fattar absolut ingenting. Jag tror det heter veckans Harlekin.
Hej och välkomna till Harlekin. En av dessa var kommer veckans Harlekin. Och kvällens tävlande är Torbjörn och Gunilla. Men nu ska ni lyssna noga. För strax kommer ni få höra en dialog där några av dessa varor nämns. Och då gäller det att vara uppmärksamma och snabba på knappen. Har ni förstått?
Ja.
Då kör vi!
Har du sett det här klippet nu?
Jag vill minnas att du visat detta för mig.
Det är så himla konstigt då. Ja. Liksom, allt går i supertempo och Brolin kommer in och säger hej och välkomna till veckans Harlekin. Ja. Och så är det några frågor om Statoil. men minns, det var ju, jag trodde det skulle vara Jeopardy.
man fattar
ingenting. Brolin gör det säkert helt okej. Okay. Uh-huh. Men jag menar så här, det här var inte så farsan sålde in det. Ikväll är det frågesport. Thomas Brolin ska vara programledare. Det var ju, det lät ju guld. Uh-huh. Och så var det bara, hej och välkomna till veckans Harlekin. Veckans Harlekin.
Vad kostar en lite blyfri?
Ja, men det var en typ så. Uh-huh. Det är ju roligt annars tycker jag. Nästan roligare med, för lookalikes är ju så uttjatat. Voice-alikes, om vi kan kalla det för det, är ju ganska kul. Mm. För min bästa där är just med Thomas Brolin och gamla hockeyspelaren Mats Näslund. Kanske Simon kan göra oss en tjänst hemma och lägga in om man hittar något med Mats Näslund så får lyssnarna bedöma.
Montreal, jag följer ju Brynäs och Malmö och de lagar spelar ju. Alltså att, men jag tycker att det är lite hockey kvar i mitt liv. Men det finns andra saker. Jag håller på med trav, jag håller på med golf.
Ja, inte lika bra som Stensson, men det är inte så många som har det spelet i och för sig. Så. Men jag är en hygglig hobbygolfare.
Men apropå om du är lik Rolle Nilsson så har vi ju Stryktipsreklamen här. Mm. Så vad sägs om då att vi tar ut vissa repliker som Rolle säger i den. Sen försöker du säga dem då så som du skulle sagt dem i ett reklamgig.
Ja, med jag ska inte försöka.
Nej, du ska vara ju dig själv här. För enligt Torbjörn Denker så ska det vara lik nog. Ja. Utan jag säger vad du ska säga.
Jag ska vara säljig.
Ja, absolut. Då börjar vi med hej.
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 Målet är 13 rätt. Stryktipset bygger på kunskap.
Målet är 13 rätt. Stryktipset bygger på kunskap.
Målet är 13 rätt. Stryktipset bygger på kunskap.
Är någon nyckelspelare skadad? En tvåa.
Är någon nyckelspelare skadad? En tvåa.
Har någon nyckelspelare skadad? En tvåa.
Alltså min favorit här då. Men allt går inte att förutsäga. Det regnar mycket i England. Kryss.
Men allt går inte att förutsäga. Det regnar mycket i England. Kryss.
Men allt går inte att förutsäga. Det regnar mycket i England. Kryss.
Ja.
Ja, vi får se. Jag har ju inte hört detta nu, vad Roland Nilsson säger. Jag får väl lyssna själv på denna podd.
Ja, tror du att du blir uppringd av folk som vill ge dig riktiga?
Nej, jag kan inte tänka mig att det finns så många som är så mycket sämre än jag på att vara säljig i rösten.
Nej.
Faktiskt.
Och det är lite ironiskt att vi sitter här och gör någon slags perverterad reklam för spel. Ja. Också. För det brukar vi inte göra då.
Nej, och det är faktiskt en snygg övergång eventuellt till att bara lite kort här påminna alla om vad som hände för ganska exakt 2 år sedan. För det var det. Vi kan väl unna oss att göra så länge den här podden finns. Så när det är ungefär årsdagen så får vi ändå ta någon minut att påminna om det beslutet som vi tog då, det som vi kallar spelstopp.
Vadå, det är årsdagen idag?
Ja, mer eller mindre. Jag skulle säga att det är denna veckan.
Flytande jubileum.
Flytande jubileum. Men vi låtsas att det är denna veckan som vi då gick ut med att vi tackar nej till alla spel. Bolagspengar som finns där ute. Och det var ju ganska mycket pengar för oss då. För den som har missat det så någonstans mellan kanske 500 och 700 000 kronor om året som vi tackar nej till. Och ibland så kanske det framstår lite grann som att vi tigger om läsarna och lyssnarnas hjälp eftersom vi har tagit det här beslutet. Och man kan tolka det så om man vill. Men samtidigt så kan vi inte heller vara helt tysta. Vi måste ibland påminna om det här.
Vi tjatar väl inte så ofta om det.
Nej.
Det är vanligare nästan att vi får respons om att vi borde påminna mer om att vi har Patreon och så att folk vill stödja. Så jag tycker inte vi behöver vara så oroliga för det. Va?
Nej, men det har ju gjort det här. Alltså, det är inte så att annonsmarknaden har blivit bättre sen vi tog det här beslutet för 2 år sedan.
Har den inte? Det var som...
så kan chock. Ja. Nej, det är ju varje år så minskar det ju 10-15-20% våra annonsintäkter. Och någon dag så kommer vi säkert ha kommit till en punkt där annonsintäkterna inte betyder så himla mycket för oss längre. Men det gör de fortfarande och vi är väldigt glada för alla de som vill både här i podden, gå in som sponsorer och för de som vill annonsera i tidningen.
Kan inte du, likt Jonas Gardell, kräva ett slutdatum för annonskrisen som han har gjort då med scenerna som ska öppnas och publik? Oklart till vem också. Men du dundrar.
Till tingsutgivare.
En debattartikel. Ja, vi vill inte ta in den här, va? Jag kräver ett slutdatum på annonskris.
Så jävla luddig.
Ingen att ställa till svars.
Nej. Nej, men det kommer ju säkert komma en punkt. Men därför har det ju blivit så himla viktigt. Ännu viktigare än vad det var för kanske 2,5 år sedan. Att ni som prenumererar, att ni fortsätter att prenumerera på oss. Och det ska man bara göra om ni tycker att vi är bra. Men likadant att det finns ju den här möjligheten att om man bara lyssnar på podden. Och man på något sätt vill säkerställa poddens framtid. Så är det ju Patreon som är egentligen det enda sättet nu. Det är ganska enkelt. Man söker på Offside och Patreon så kommer du upp där.
Ja, man kan också gå in på offside.org/supporter. Va? Så är det en sån samlingssida för hur man kan bidra.
Precis. Och som sagt, vill man inte göra det om man ändå känner att man vill ge tidningen en chans. Så är det ju, det är inte så dyrt. Det är 39 spänn i månaden. Varannan månad dras det pengar från kontot 78 kronor. Och då får man ju tidningen hem i brevlådan. Man får tillgång till saker som vi bara har på vår webb. Hela arkivet i princip. Alltså det finns ju i princip 1000 reportage nu från Offside 20 år som man kan läsa. Om man är uttråkad på något sätt. Så det var väl det lilla jag ville säga som blev en övergång från Roland Nilsson och min imitation. Dålig imitation av Roland Nilsson och Stryktipsreklamen till vårt beslut att inte ha spelannonser. Så vi tackar alla som har stöttat oss på något sätt under de här 20 åren, men framförallt de sista 2 åren som är tuffa för oss ekonomiskt. Så vi krigar på.
Så är det. Många har det tufft och många är oroliga inom svensk fotboll och fotboll överhuvudtaget. Det har ju snackats mycket om de allsvenska klubbarna och besvikelsen som kom först då när det fortfarande inte öppnas upp för mer publik.
Ja, får man en kommentar vid Jon Orrenius? Vad tycker du?
Nej, men jag har faktiskt tänkt på en annan sak där. Det är klart att jag skriver under på att det är deppigt och jag läste också den här.
Tycker du det är svårbegripligt att det inte kommer in några människor på de fotbollsläktarna?
Ja, det tycker jag att det är. Inte att det inte ska vara fullt ställ. Men absolut, det tycker jag är konstigt. Mm. Och särskilt med jämförelse med en del annat.
Gullared, ska du ta den?
Nej, men jag vill påminna att jag var väldigt tidig med att säga. Jag sa det redan i våras. Kan det ha varit jag som breakade den jämförelsen? Undrade här om dagen. Ja. I ett ögonblick av hybris när jag rullade min barnvagn.
Ja, vilken jämförelse?
Men hur kan man sätta in tusentals på Gullared?
Ja, du var tidig med den.
Jag var väldigt,
ja, det, jag ska gräva i arkiven och säga hur tidig det var. Jag återkommer om 2 veckor.
Så jag behöver inte dra upp den här. Men det jag tänkt på då, när det inte är någon publik, och särskilt kanske på svensk fotboll, för jag har inte tänkt att dra in någon jämförelse, följa utländska lag eller svenska lag eller den gamla debatten om vad man borde följa, utan vi tycker att man får följa vad man vill. Men det som jag har tänkt på däremot är att du och många med dig som framförallt följer ett utländskt lag, i ditt fall Liverpool då, ni är ju ändå vana vid att se det på tv, och det är klart att det är skillnad nu, för inramningen är inte detsamma och ja, säsongerna är konstiga på ett eller annat sätt. Men att en allsvensk supporter som är van att gå och se sitt lag skulle man ändå kunna motivera att den omställningen blir tuffare på många sätt, att man inte kan vara där. Och jag tycker mig märka ändå att nu när det har gått så lång tid utan någon publik där, att dels engagerade supportrar vanligtvis till allsvenska lag, de får kämpa med intresset, och kanske särskilt när det inte riktigt, det är ju inte så spännande allsvenska nu om vi ska vara ärliga. MFF går mot seger, visst, det är alltid lite spännande i botten, och Blåvitt är fortfarande i sina problem där Rolle ska försöka få fart på dem, men annars är det ju, det har ju funnits mera dramatiska tabellägen, om man säger så då har man inte riktigt det heller. Jag tycker man märker att så här förluster kan inte påverka lika hårt längre, många som det brukade göra. Och det är ändå de som är väldigt engagerade, som är vana att gå och titta. Om man tar dem ett steg längre ner, som kanske går någon gång per år, och som, ja, jag följer Hammarby eller Norrköping eller vad det nu är. Kanske inte på det diehard-sättet, men det är mitt lag. De kanske får kämpa ännu mer. Och i början, vet jag, när pandemin kom, nästan så pratar man ju att när de väl släpper på igen, vilken rusning det kommer vara. Nu vet vi inte när det blir, om det blir... Det blir knappast i år, vi får se hur det blir nästa år. Men när det väl blir, så jag är rädd att det går så lång tid så att det kanske inte blir den effekten. Det finns ju en liten grupp som såklart alltid kommer vara där och som har längtat. Men de här lite mera, om man säger de marginalåskådarna, för kvaliteten bär ju inte riktigt upp allsvenskan i sig. Man sitter där och tittar på tv, om man inte har starka sympatier för sitt lag så är det kanske lättare att välja Premier League eller Serie A eller någonting sånt. Och det måste vara svårt att fånga in nya supportrar just nu, barn och annat, som kanske får genom att man går dit och tittar, och det är häftigt så. Att jag är lite rädd för när det väl släpps på då, hur lång tid i framtiden det ännu må vara, att det inte kommer bli succésiffror. Vi är ju ganska bortskämda med att det är väldigt starkt publikintresse på den här högsta serien. Men det är ju inget normaltillstånd. Alltså, både under vår uppväxt och i tonår så var det ju en liga som kämpade väldigt mycket och som sneglade avundsjukt mot hockeyn och så. Så där är jag lite rädd för att, visst, akuta läget nu och många föreningar har det jobbigt och ja, det är kämpigt för många. Men när det väl slutar vara kämpigt med att man får ta publik, hur kommer det publikintresset vara? Mm. Har jag funderat lite grann på. Mm. Och lite orolig för det där.
Ja, jag skriver nog under på det. Man är lite osäker faktiskt på hur allsvenskan ser ut 2022 faktiskt. Och det, ja, av många olika anledningar. En liten kort sak bara innan vi går vidare är om vi går tillbaka till den här matchen AIK och IFK Göteborg igår, som jag satt kvar då och liksom, för jag ville höra hur Roland Nilsson pratade.
Och kanske hur Värnblom pratade, tror jag skulle säga. Ja. Honom hör man ju mycket.
Ja, precis. Men så efter Roland Nilsson så kom Henrik Goitom in. Och det är ju hans gamla kollegor där på D-Play. Så det var en rätt avslappnad stämning, och man kände ju att de kunde ju få ut lite mer av Henrik Goitom än vad en annan TV4-studio till exempel hade kanske kunnat få. Henrik Goitom är alltid bra i de situationerna han pratar om. Nu har han ju anledning att vara glad också. Han gjorde ett jättefint mål till exempel.
Mm, och då, 3 poäng i
påsen. Ja, det går bra för AIK just nu. Men där observerade, om det var Jens Fjällström eller vem det var, direkt när Henrik Goitom klev fram till mikrofonen, att han hade ett par annorlunda fotbollsskor på sig. Och så zoomade kameran in dem när han stod där. Och det var ju ett par annorlunda fotbollsskor. De var ju inte alls de som man är vana vid. Coola, häftiga, nya, moderna. Nästan så där taggade med Henrik Goitom på. Utan detta var ett par rätt slitna, lite Benny Guldsko-aktiga typ av skor.
Var de guldiga?
De var lite neonbruna, tror jag, om jag ska säga. Men helt nya skosnören. Så de var fräscha och fina, men annars var de jävligt slitna. Så frågade, vad är detta för fotbollsskor, Henrik? Nej, men du vet, jag hittar dem. Och så sa han, jag vet inte om han bara tog det ur luften, men jag hittar dem i pappas bagageluckor. De är väl 7-8 år gamla.
Mm-hmm.
Det var lite sådär att han letade efter sina Benny Gullsko skor.
Någon slags känsla då?
Känsla, ja. Precis. Att det var lite svårt för honom. Han ville komma tillbaka. Han har haft en tuff säsong. Och han har ju säkert tagit på sig jävligt mycket extra lidelse. När det gick som sämst för Åker här i sommar så sparkar Roland Nilsson. Roland Nilsson. Skiter Roland Nilsson nu.
Rickard Norling.
Ja. Rickard Norling. Så han hade de här skorna bara för att få den goda känslan på något sätt. Och jag blev så jävla glad av det. För det ser man så himla. Han är ju inte ensam om det. Att ha ett par skor som inte är de senaste supersponsrade. Där man måste lägga in ett Instagram-inlägg och visa att man är så jävla nöjd med sina skor och sådär.
Har du tänkt på vad vanligt det är både med svenska idrottare och utländska. Att om de har sociala medier till exempel också i bion så står det ofta, ibland står det, ofta står det väl deras lag, men det står väldigt ofta så här Nike Pro Athlete. Jajamän. Eller något.
Mm.
Det är så tråkigt.
Det
att det är framförallt det de är liksom.
Degen måste in, Johan.
Ja.
Jag har inte så mycket mer att säga om här. Menar att jag blev så jävla glad när jag såg det. För att det är så sällan man ser det och liksom det på något sätt så får man tillbaka lite. Jag vet inte, det var lite busterkänsla över det bara.
Hur gamla var skorna?
7-8 år gamla.
Han det är nästan lika länge då som Björn Borg höll upp och återvände. Och han ville ju precis som Goitom då ha samma känsla eftersom han valde trärack. Det gick ju sämre för honom.
Ja.
Som det måste ha tjatats ändå så här. Ska du inte ändå prova de här nya grafitrack? De är väldigt mycket bättre. Mm. Jag söker känslan. Mm. Han hittar inte känslan då. Han förlorar mot Arese.
Ja. Men den lilla berättelsen i Björn Borgs stora berättelse säger så mycket om Björn Borg. Så den är nästan bättre att ha så här i efterhand. För det säger så mycket om Björn Borg. Han var envis.
Ja, han var en extrem rutin och skrockmänniska också tror jag.
Ja, precis. Men den har ju byggt hans eftermäle på ett bra sätt.
Mm.
Hade han gått tillbaka och tagit de här jävla lätta grafitrackerna.
Ja, ska han förlora det ju bättre han förlorar med sina träracker.
Ja, precis. Han sätter punkt på ett väldigt fint sätt där.
Ja.
På sin personlighet.
Ja, ja. Det kan man säga.
Johan, detta avsnittet gör vi i samarbete med C More. Och på C More så kan man se alla matcher från Serie A och La Liga. Nu på lördag den 24 oktober är det dags för El Clasico när Barcelona tar emot Real Madrid hemma på Camp Nou. Sändningen på C More börjar klockan 15.30 och avspark 16.00. På söndag i Serie A är det Juventus Verona och då får vi se om Ronaldo tillfrisknat från coronan och om Dejan Kulusevski får sin fjärde raka start i ligan. Och på måndag så visar Zlatans Milan som ett Roma på hemmaplan. Och de påminner om att även C More visar alla matcher från SHL. Man går in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Jag har sen vi satt här sist läst en bok som jag gärna själv hade skrivit. Då kan du gissa kanske vilken jag menar.
Är det Mutumba-boken?
Vredens druvor.
Den hade du gärna skrivit.
Ja, precis. Det är Martin Mutumbas självbiografi Äkta hela vägen, skriven då tillsammans med Erik Niva. Och jag har väl nämnt det här tidigare att jag försökte...
Och skicka ett brev till Martin Mutumba.
Jag var och träffade Martin Mutumba när han spelade här i Örgryte då. Och åkte ut till Öjsgården. Och sen tillbringade vi några timmar ihop. Och han var trevlig och kändes som vi fick en hyfsad vibe. Så. Jag var väl kanske i efterhand och undrat om jag var lite för defensiv. För det var inte så jag sa att...
Förvånar mig inte.
Nej, men det ofta är det en framgångsrik taktik. Ja. Att jag inte skrämmer iväg folk också. Sådär. Mm. Men att jag tror att jag kanske... Jag sa inte till honom att vi ska skriva en bok ihop. Jag nämnde ordet bok, att vi har ett förlag. Men jag sa att vi kanske kan börja med ett reportage, tror jag sa. Som någon slags medelväg då. Och han funderade på detta, som jag upplevde det seriöst och var artig nog och sen också skriva, vilket man inte får alla gånger, ett meddelande där han sa att tyvärr, det känns inte riktigt rätt just nu.
Du är refuserad.
Ja, det kan man säga.
Mm.
Och jag förstår det av flera anledningar. Dels för att läser man boken så fattar man att han mådde väldigt dåligt under tiden han var i ÖIS. Och har man lite koll på Martin Mutumba så fattar man också att jag är lite av en småhandlare i hans ögon, tror jag.
Mm.
Jag tror jag har ju skrivit om honom tidigare rätt mycket under guldsäsongen 09, så han hade nog koll på mig. Men ska jag skriva en självbiografi så ska jag ta hjälp av den största. Och i det fallet är det Erik Niva. Det fattar jag.
Mm.
Men när boken kommer ut då så är det ju med ett visst lite avundsjuk då. Så jag hade ju gärna fått göra det här. Jag vet att så här, när jag gjorde intervjuerna med honom förr så blev de bra. Jag vet att så här, de fick beröm av chefer och sådär. Men man kunde känna själv att jag skrapar ändå bara på ytan här. Du vet när, liksom, när någon ändå har korten ganska nära och säger... Jag kan säga liksom skärmiga saker och bra citat, men man märker ändå att här finns det mer. Liksom. Det var ett väldigt omtumlande år för honom det där. Jag var på AIKs upptaktsträff med deras nyförvärv inför säsongen 2009 ute på Karlberg. Och då skulle man få chansen att intervjua de nya spelarna då. Jag tror att det kan ha varit Jos Hojfeldt också och så var det några till. Och då satt Mutumba där och han hade ju då haft sitt år i Väsby med Micke Stare. Och nu har Micke Stare tagit med honom till AIK. Då var det knappt någon som ville prata med honom. Och ja, något halvår senare så vill alla Sveriges fotbollsjournalister prata med honom. För han har då så att säga slagit igenom och en profil. Så när jag börjar läsa boken så är ju kanske nästan med så här, att nu ska jag hitta svagheter här. För jag hade gjort det bättre. Och Erik Niva är så pass bekant så att han lämnar ett ganska tydligt fotavtryck efter sig. Att men du vet att när man läser en text så kan man liksom se att det här är Simon Bank eller det här är Johanna Frändén och det här är Erik Niva. Men jag ska inte säga tyvärr då, men han lyckas väldigt bra. För jag skulle säga att nästan inte märks att Erik Niva har skrivit. Och det är alltså beröm då, utan det här känns verkligen som Martins bok. Att det är hans språk och hans historia och Erik Niva står, han bara hjälper den framåt. Och det tror jag är mycket svårare än vad många tror. Säkert lockande att gå in själv som journalist och bättra på lite. Det är klart att han har gjort det, men ändå på ett sätt som gör att det här känns som att det är Martin Mutumba som pratar. Det lyckas han förbannat bra med. Och när jag hade läst färdigt boken så... tänkte jag på en fråga som jag tror även Erik Niva tar upp i, om det är förordet eller om han har gjort en någon intervju. Att hur ska man se på den här karriären? Han tog då SM-guld och cupguld med AIK 2009 och blev en av allsvenskans största profiler. Samtidigt så var det så många år sedan efter där det trampades rätt mycket i kvicksand. Han var utomlands i lite obskyra klubbar, Ungern, Turkiet, Iran. Han var sen lite i ÖIS och han var i Syrianska och det fejdade ur, han var i AIK igen. Är det här en lyckad karriär eller en misslyckad karriär? Frågar sig Erik Niva. Och precis så känner man själv. Att, och det finns ju vissa sådana spelare som man kan känna så med. Ska man se på det här som en lyckad karriär i Mutumbas fall då, så är det ju lätt att säga att det kunde blivit så mycket mer. Han var inte så gammal när han tog det där guldet och dribblade på kanten och hade, som han själv sa, show. Och sen blev det inte så mycket mer. Men läser man den här boken så kan man ju nästan vända på det och se att han nästan ändå är en på miljonen. Men den uppväxten han har, han växer då upp under tuffa, fattiga förhållanden. Och han skriver tidigt i boken så nästan som en brasklapp. Och det kan vara bra att ha med sig som läsare att man ska komma ihåg att hans föräldrar levde under Idi Amins förtryck i Uganda. Och säkert inte hade det så lätt innan de flydde. Det kan vara väldigt bra att komma ihåg det, för ganska många gånger under läsningen så kan man nästan känna ilska mot hans föräldrar som bara verkar tycka att han är något att ha när han drar in lite pengar till familjen och att han har det väldigt tufft och nästan en uppfostran där han har liksom missat mycket. När Martin Mutumba får barn så vet han inte vad navelsträngen är när någon ber honom klippa den. Det kan man ju skratta åt, men det är väldigt många sådana små scener i boken när man förstår att det är ingen riktigt som har förklarat för Martin hur det här fungerar eller hur det här fungerar, utan han får försöka lära sig learning by doing hela vägen. Och han har ju då haft många svackor i livet och gjort kriminella saker, och med alla dem så kan man ändå se det som att han ens kom tillbaks, för liksom något år innan han gör den där succén med AIK då så säljer han droger och är så långt ifrån att kunna vara något på fotbollsplan och räkna med, och han är redan då någon slags föredetting nästan. Då skulle man nästan kunna se det som att otroligt att han fick uppleva det där istället för att kolla på de här åren som sen inte riktigt blev som man trodde, för han var ju verkligen djupt nere, både mentalt och ja, rent praktiskt med pengar och en livsstil som var långt borta. Och man inser också att det här förhållandet till AIK är ganska intressant beskrivet, för det måste finnas en ganska stor gråskala där, för han upplever ju hemska saker där, han upplever ju rå rasism till exempel, en namngiven gammal AIK-tränare som uttrycker hemska saker, och även föräldrarna, han är ung pojklagsspelare och så, att han får ta emot saker som måste påverka honom enormt mycket. Och samtidigt finns det då personer som är beredda att göra väldigt mycket för honom. Inte minst Björn Westerström då, som blir en mentor till honom i unga år och som faktiskt, om man läser boken, så visar ett enormt tålamod med många snedsteg och besvikelser som Martin gör. Och det kanske också så här, det fanns ju ingen Björn Westerström sen i klubbarna han var i sen, så att säga. Det måste vara väldigt svårt då, liksom en klubb är så stor så att det finns liksom bra, dåliga personer där, att man kan välja, ja, där upplevde han hemska saker, vilka idioter. Men utan de här människorna som orkade lägga den här tiden på honom, ja, då hade det nog inte blivit något Gullax 9. Så det finns hela tiden de här två perspektiven man kan ha, och jag landar nog i att jag vet inte om han känner så själv, han kanske funderar själv, men att han ska vara ganska glad. Mycket, han har ju gjort saker själv förstås, men har också fått viktigt stöd på vägen. Det han fick uppleva, det är nog fan det han ska fokusera på, att han ändå fick vara med om det där, inte de här åren där det gick lite trögare. För det är nästan en unik story, skulle jag säga, när man läser saker han går igenom innan, och att han ändå hur han lever samtidigt, och hela tiden väldigt korta hopp mellan när det går på topp och plötsligt är nere på botten. Och det gör också så här att normalt sett så brukar ju slutet i boken vara intressant, vad de kommer till för reflektioner nu. Här blir det nästan, inte tvärtom, men att man tänker, om man har läst boken så ser man att ena året så kan han vara kungen och allt går bra, och sen är det något så himla lite som krävs för att han ska kastas ner igen i gamla dåliga vanor eller vad det nu är. Så även om han nu verkar vara på en ganska bra plats, så är det ändå med lite sådär oro man blickar in i, sådär, i nästa bok, så att säga. Mm. För det som är så typiskt för honom är att väldigt korta steg hela tiden mellan mörker och ljus. Nu satsar han på musiken då, och man hoppas att han hittar sin identitet där och att han fortsätter att må bra som han verkar göra nu. Men hans historia är inte slut, liksom. Den är ju slut som fotbollsspelare och snart kanske som offentlig person. Men han kommer ha fortsatta krig med sig själv och utkämpa. Men jag ville gärna inte såga boken, men hitta angreppspunkter som jag tyckte var svaga. Men jag tycker han var jättebra skrivet. Mm. Och jag tycker inte riktigt att han har fått så mycket uppmärksamhet. Jag har ju sett jättemycket intervjuer med Mutumba själv. Mm. Han har väl aldrig gjort så många intervjuer som samma med det här. Men jag tycker boken, jag såg att Jesper Högström skrev om den ganska positivt på DNs sida. Men jag har inte läst, jag tycker de borde förtjänat mer uppmärksamhet faktiskt. Mm. För både en jättebra fotbollsbiografi och fan, man skulle kunna läsa den här utan att vara så intresserad av fotboll med, för att lära sig ett och annat eller få en förståelse för livet utanför ens egna flöden, eller vad man ska kalla det, eller ens egna murar. Så jag kan bara rekommendera den faktiskt. Mm. Det var ett starkt jobb av Erik Niva, som ju inte märks alls här, och därför är det berömmet också.
Jag har boken på mitt skrivbord, den har legat där oläst, men fan, nu blir jag ändå sugen.
Ja,
jag har varit sugen ändå, men av annan anledning har jag inte hunnit läsa den.
Så. Den är speciell så tillvida att i Sverige är den förknippad med en klubb. Även om man har spelat i några andra så är det AIK. Och normalt när det kommer sådana böcker med spelare som inte har något landslaget eller stora utländska karriärer, så är det ju väldigt klubbkopplat. Mm. AIK har väl varit innan om Daniel Tjärnström och Rubart och Kennedy i Bayern eller sådär. Den kanske inte så många göteborgare greppar. Men den här, även om han är så AIK-kopplad, tycker jag den har så mycket mer. Mm. Att den kan nästan se bortom de klubbfärgerna för att man ska kunna få ut någonting av det här, tycker jag. Mm. Så det är en stark rekommendation på den.
Ja, det är fan, vad helvete, vad starkt den var.
Ja, men känner du igen det här spelare som är svår att bedöma? Var hans karriär eller hennes lyckad eller inte?
Ja, ska man dra det riktigt långt så kan man väl säga egentligen så gäller det ju alla karriärer på ett eller annat sätt. Även om inte man har Martin Mutumbas uppväxt och bakgrund och förutsättningar för att lyckas.
Det var ganska skönt att höra, jag tror det var Albin Ekdal, sommarprat, så hade han ju någon passage om där han var väldigt lite så, utan han tyckte att han hade fått ut väldigt mycket. Mm. Ja, för han sa att jag är egentligen inte superbra på någonting. Mm. Han uttryckte det nog lite bättre än så, men jag har inte riktigt snabbheten och jag ligger liksom inte i topp riktigt någonstans. Mm. Och med det tänkt så är det otroligt att jag har fått spela så många landskamper och varit med om det jag har fått vara med om. Det var ganska skönt att höra.
Absolut. Lustigt nog så pratar jag med en person inom som har haft koll på pojklandslagen under väldigt många år. Jobbat nära. Anonymiserar honom av oklar anledning. Men det är inte viktigt.
Du vill göra honom mystisk.
Som just faktiskt tog upp. Jag sitter och har suttit här och kollat det för kommande nummer på pojk. och flicklandslagen de senaste 20 åren. Hur många det är som lyckas och inte lyckas och varför de inte lyckas och sådär. Och då nämndes just Albin Ekdal som ett exempel att där har man en kille som, han var dominant från att han var 5 år.
Ja, det är ju hela tvärt emot vad han själv sa. Ja, men han kanske talar om som senior.
Ja, också, liksom kanske
i,
så.
Ja, man kollar i sin omgivning i Serie A.
Ja, precis. Så, ja. Men menar Albin Ekdal, då kan man ju tänka sig, det är ju nästan i andra änden av Matti Mutumbas förutsättningar för att lyckas. Växa upp liksom i övre medelklass, liksom tryggt, bra, verkar ha liksom en mamma och pappa och en familj som verkligen är där för honom hela tiden och hjälper honom att ta beslut och ändå ligger på honom att han ska sköta sig i skolan trots att han är så duktig på fotboll. Och han kan, hade han inte blivit fotbollsspelare så hade han säkert lyckats väldigt bra civilt och så. Och annars kan man då säga att han har haft en jättefin lång karriär, men om man ska säga har han maximerat den eller inte maximerat den efter sina förutsättningar, det är också svårt att veta.
Mm.
Så att ja, även i andra änden. Så de som har de bästa förutsättningarna, det är också så svårt att veta. Men om, sen så kan man ju då ta Matti Mutumba. Det finns ju de världsspelarna som har ännu tuffare än Matti Mutumba.
Ja,
och som sen vinner Champions League-titlar och som håller en nivå 10-15 år som en av världens bästa spelare.
Ja, man skulle ju nästan kunna nämna så här Maradona som så här, vad kunde ha blivit i och med att han, när han var som bäst då, så använde han ändå väldigt mycket droger.
Mm.
Han hade väl det där citatet att han ofta funderar på vad jag hade kunnat nå om jag inte hade knarkat så mycket. Vilket är så här, det får du att hissna.
Ja, visst. Det är ju nästan hissnande att fundera på det här. Varför lyckas vissa? Varför lyckas inte andra? Trots att de har bättre förutsättningar och så.
Mm, och det pratas ju även så om spelare som verkligen blev stora stjärnor. I den där som jag tyckte ganska svaga, som jag knappt vill kalla en dokumentär om Anelka, så säger Wenger det om Anelka att det här har vi ändå lite bortslösad potential.
Mm.
Och då nådde han ändå ganska mycket.
Mm.
Så det kan ju pratas om även stora spelare.
Mm.
Men Ekdal är intressant att du nämner, för både liksom, man skulle kunna säga att både Stockholmskillar, men Mutumba pratar ju aldrig om Stockholm utan han pratar ju om Rinkeby.
Mm.
Och det är ju väldigt tydligt att pressen han känner han ju för det som man kallar för orten och för Rinkeby.
Mm.
Att det är hela tiden det han spelar för. Och det är det han nästan, när han blickar tillbaks då på de här lite sämre åren som fotbollsspelare, att han ändå inte lyckades gasa vidare efter 2009 och nå ännu högre, så är det nästan den besvikelsen, inte gentemot sig själv utan för Rinkeby som han känner. Så han verkar ju ha känt, jag menar, Albin Ekdal har inte känt att jag spelar för Bromma. Det hade varit kul.
Det hade varit jävligt kul.
En annan berättelse. Så är pressen hela tiden. Som att Bromma ska få lite glädje.
Det ska man inte
underskatta
heller. Många framgångsrika föräldrar som sätter press på sina söner.
Ja, absolut. Ja, ja. Det finns problem där med.
Absolut.
Men kanske ofta av en
annan typ av problem.
Inte att man är inte, att man behöver gå hungrig,
nej,
kanske så.
Nej.
Men han är ju, och liksom hela tiden så, när han vill hjälpa folk så är det ju liksom förorten han vill hjälpa då. Och han blir besviken när någon inte, han blir besviken på Zlatan till exempel, som han tycker, han har väl inte liksom varit,
stå upp för förorten på samma sätt.
Nej, men Rosengård så här, han var där och invigde, skriver han någon plan som Nike lät bygga, men så här, vet väl inte hur det funkar alls där idag, och han tycker att Henok Goitom, som du nämnde förut, är en snake, man kallar honom, som är, ja, han upplever honom att han var någon slags backstabber som pratade bakom rygg och så.
Mm.
Så men däremot så är det de man står upp för, om någon i laget jävlas mot någon ung kille som kommer från förorten, så är han beredd att börja slåss för den killens skull. Liksom,
mm.
Så han verkar ju känt väldigt mycket press därifrån.
Mm.
Så här, det var ingen som sa där att så här, det är upp till dig, utan det verkar han ha känt på egen hand, och den besvikelsen han känner verkar vara gentemot det, att han inte. Och det är ju en naiv dröm, liksom, som, det funkar ju inte så att du med din fotboll ska kunna göra det här stället bättre. Det kan ju såklart ge stolthet och glädje, och det kan inspirera några stycken, men det är en för liten sak, en lyckad fotbollskarriär, att lösa alla andra samhällsproblem med. Så han har ju känt press i onödan, eller för mycket där. I alla fall är det lätt att säga i efterhand då. Sådär.
Jag såg igår kväll tillsammans med min fru de två första avsnitten av Björnstad. Alltså då det som var Fredrik Backmans bok, som då har blivit en HBO-serie. Svensk sådan. Spelade den in uppe i Boden eller någonstans där uppe i krokarna?
Ja, det vet jag inte faktiskt.
Nej.
Men läser man boken så känns det ju som att det luktar lite Modo, det luktar lite Leksand, men det känns ännu mer avlägset.
Ja, absolut. Det är ju en liten ort. uppe i något snötäckt landskap där det är strävsamt. Det är en rätt nedgången ishall. Det är ett A-lag på Dekis och det är då en före ett NHL-spelare som flyttar hem för att få ordning på den här hockeyklubben.
Björnstads Bagarn Olsson lite då.
Så kan man säga det. Jag kan väl säga att nu har man sett två avsnitt.
Har du läst boken?
Jag har halvläst i boken. Så som jag gör med ganska många böcker.
Ja.
Läser kanske var tredje sida.
Är det så du gör?
Men det är en egenskap jag har som är rätt bra. Som har gjort att jag har... Jag kan säga att jag har läst många böcker. Men sen om folk ska gå in och be mig recensera böckerna så kan jag bara säga att jag har en känsla.
Mm.
Så var det med den boken. Men jag kommer fortsätta titta. Det finns, den har sina styrkor. Och framförallt så lyckas de, tycker jag, fånga hockeyn.
Ja, kul.
På ett bra sätt. Vi pratade om detta för några veckor sedan när vi pratade om Ronny Sandahl och hans kommande fotbollsfilm. Att det är ju någonting som inte man är helt bortskämd med. Bra sportfiktion i film- eller tv-världen. Och så var det så att kanske efter 20 minuter, det hade ändå varit ett par stycken hockeyscener. Och detta ska ju ändå då vara killar och juniorer som inte håller högsta nivå. Det är inte SHL-nivå på de här. Jag vet inte vilken division det är som A-laget spelar och sådär. Men de är ganska duktiga. Då sa min fru, som jag gissar inte har sett en teckning sedan typ OS i Lillehammer. Mm. Eventuellt alltså. Det är inte så att hockey står på hemma hos oss.
Nej, det kanske Lob tekade.
Eventuellt. Och efter några minuter då när man har sett lite hockey så sa hon att hockey det är ju en jättevacker sport, sa hon.
Mm.
Och jag kom på mig själv med att hålla med och sa, ja gud vad vackert det är på något sätt.
Är det här du ska prata om?
Ja, detta är det jag ska prata om.
Ja.
Jag fattade vad hon menade, vi pratade, för sen fortsatte vi titta på scenen så jag frågade inte henne precis vad hon menade. Men jag tror att jag känner min fru så pass väl så jag tror jag förstod vad hon menade. Att det finns någonting i hockeyn, men fotboll är ju nästan den enda sport. Tennis tittar jag också på. Tennis är ju en vacker sport rent estetiskt, det kan man tycka. Det har vi ju pratat om till exempel när Dave Foster Wallace skrev om Roger Federers skönhet på en tennisbana.
Mm. Jag får det väl ibland till tvn när det kanske är en OS-stafett i skidor.
Ja,
där,
här på absolut. Ja. Och en bra handbollsfinal om det är
och
damer eller
herrar. Jag ska sätta in dig lite och förklara vem den här finnen
ja,
är. Och
så. Absolut. Ja, det har blivit allt mindre av att man tittar på andra idrotter än fotboll med åren. Men så blev jag på mig, för hockey var ju verkligen någonting som jag tittade på jättemycket mer än vad jag tittade på fotboll när jag var liten. Jag har ju pratat om att Djurgården var mitt lag trots att jag åkte till Ängelholms ishall och kollade på Rögle med min pappa och så. Men Djurgården blev mitt lag av oklar anledning.
Mm. Men hockey nådde ju oss mycket mer när vi var små än den inhemska fotbollen.
Så var det ju.
Också i form av merch med de här rutiga mössorna, du vet.
Precis. Ja, men så började jag fundera på efter då vi hade sett klart de här två avsnitten. Vad det var med hockeyn som inte fotbollen har rent estetiskt. Och man kan ju säga så att det är, vet, den renspolade isen. De har ju den här scenen givetvis. Det är liksom, du vet, rätt nedsläckt hockeyhall. Och så är det en kille som ingen riktigt har upptäckt som är där och tränar lite själv. Men det är en nyspolad is. Jag åker runt där. Det är någonting med ljudet, du vet, med skridskorna som skär över isen. Du vet, det här svischande ljudet, du vet. Och du vet, när klubban träffar pucken, det här liksom lite stumma ljudet i en rätt, eller helt tom ishall. Det har man inte riktigt i fotbollen. Så i fotbollen så har du alltid
en stolpträff som klingar.
Ja, den kan vara fin. Men...
Nej, jag menar hockeyn alltså.
Ja, ja precis. Ja, ljud,
som sitter kvar länge.
Ja, rena ljudet på något sätt. Och också, du vet, den här känslan av att...
Kenneth Kenholt i plexit.
Ja, jag kommer till den. Det fula med hockeyn som gör att jag inte riktigt kan omfamna det på riktigt. Men finns det någonting finare? För det får man inte i fotbollen. Du vet, ett riktigt rent slagskott. Vi säger av Kenholt.
Mm.
Som träffar rent...
För att ta en uttida referens då.
Som träffar rent i det här liksom fina, vita nätet. Som gör att, vet, målvaktens vattenflaska flyger upp 3 decimeter. Och landar sen igen i taket på målet. Det är fint, eller hur? Det får du inte i fotbollen.
Nej.
Den rena träffen.
Nej. Det skulle vara på gamla Dedell då, där ju nätet var så snabbt efter mållinjen när Letizia satte en volley. Så den nästan sköts ut igen bollen, som på ett hockeyspel.
Ja, jag gillar att du inte har en roll den här som jävnesadvokat för fotbollen. Jag ska försvara fotbollen när jag försöker sälja in hockey. Och sen också, en hockeymålvakts vi säger också när Kenta, eller inte Kenta, men Kenholt, får iväg det här rena slagskottet. Och pucken, ibland kan ju fotbollen få det också, du vet att bollen inte rör sig. Alltså den snurrar inte runt.
Mm, nej, precis.
Helt så den bara fladdrar fram.
Daniel rakt. Amokachi i VM 94.
Fortsätt så. Kenholt skott som bara glider genom den här kalla, liksom lite immiga luften in på väg mot mål. Och då får målvakten, Riddervall.
Osten.
Får upp klockhandsken. Och vet, handen flyger bak någon decimeter bara av den hårda kraften i det här slagskottet. Flyger bak med en av den här stumma, mjuka. Och så kommer handen ner. Och sen är, så är det som i 2-3 sekunder nästan så att målvakten blir nästan som en staty. Helt stilla. Han håller kvar handen där. Nästan som han ska visa för publiken. För motståndaren, jag har den. Jag tog den. Jag besegrar dig. Och sen så kommer liksom kanske då domarens pipa. Och sen så kommer du vet, kommer allt som
orgen.
Orgen. Men just de 2-3 sekunderna målvakten inser att nu har jag gjort en sån här räddning som nästan är omänsklig. Alltså pucken kommer här. Vad fan kommer pucken i 120 km i timmen? Jag gissar. Men den kommer så jävla snabbt. En stenhård jävla gummigrej. Han plockar den i, de här liksom, i den här sydda lilla handsken. Och sen går ner. Och så kommer utspelaren fram och slår honom lite lätt på, du vet, de här stora pösiga jävla benskydden. Finns något vackert i det? Det får man inte i fotbollen. Du vet, målvakten gör en räddning. Och så hörna direkt. De ska springa ut där och de gormar. Men man får de här automatikpauserna där man kan visa uppskattning. Går fram, du vet, med sina stora klumpiga handskar liksom. Och boxar varandra i huvudet. Typ ett hjälmen och sådär.
Ja.
Finns något, finns vissa aspekter i hockeyn som jag känner, fan, då får man inte i fotbollen. Fotbollen är ju mycket mer, och det uppskattar jag med fotbollen. Nu ska jag också då säga in fotbollen. Det taktiska jämfört med hockeyn, det känner man ju alltid man saknar. Och det kan man ju liksom raljera över, liksom analysen av när en hockeyspelare eller en förbundskapten i Tre Kronor efter ska förklara varför de inte presterade så bra, så är det mycket att de inte åkte skridsko.
De har ju såklart mer avancerad taktik än så.
Ja, men har de så mycket avancerad, det är inte alls på samma nivå, vågar jag skriva under på. Trots att jag inte insett alls i hockeyn som det är i fotbollen. Den här liksom analysen som har tagit över fotbollen så jävla mycket. Det är liksom nästan superteknologiska.
Vår Big Ice Hockey som Hardy Nilsson införde.
Men jag uppskattar ju det här liksom med ytorna. Alltså en smart fotbollsspelare. Alltså fotbollen handlar ju så mycket om spelet utan boll. Hockeyn handlar givetvis om det. Men jag skulle ändå gissa, nu har jag inte någon som helst liksom kunskap om det här. Men en genomsnitt hockeyspelare i en match 3x20 minuter har ju säkert pucken mer än vad en fotbollsspelare har på 90 minuter. Det är väl så att en fotbollsspelare har typ genomsnitt bollen mindre än en minut.
Knapp minut eller
ja,
sånt
där. Ja, precis. I hockey måste de väl ha den lite mer. Transportera puck.
Där spelar de ju också ganska olika mycket. Lidström hade nog pucken betydligt mer än så. Ja. Till exempel. Men man kan ju vara i fjärde linjen.
Jag har inte så mycket mer att säga än att jag bara... Jag blev påminn om att den har vissa estetiska ingredienser i hockeyn som inte fotbollen har. Som jag kände nu verkligen. Så bara det här Björnstad. Jag tittar på liksom en dramatisering av hockey. Som jag kände att fan, jag ska nu kolla idag. Är det en SHL-match för kväll när jag kommer hem? Ska jag fan kolla på hockey? Så jag kanske tycker det är kul igen. Ja, riktigt.
Det finns väl, tror jag, en ganska motsvarande debatt i hockeyn som i fotbollen. I fotbollen så... Det man framförallt säger när någon ska jämföra en toppmatch idag jämfört med en om 20 år sedan. Vad säger de framförallt är den stora skillnaden?
Tempot.
Tempot, ja. Precis. Mm. Det finns ju, tror jag, en liten motsvarande debatt i hockeyn där det går väldigt, väldigt fort. Och det har ju varit kopplat till kanske en del huvudskador om det går för fort och så. Mm. Men också att det kanske är svårare, precis som inom fotbollen, för vissa snajdare. Mm. Så. Eftersom det bygger så oerhört mycket på fart. Så att utan fart är man nästan ingenting. Mm. Att det här trocklandet och förr var det mer hakningar kanske och sådär. Men så på så sätt är de lite lika varandra. Men det finns ju säkert de inom hockeyn som tycker att just det här vackra inte har försvunnit. Men nästan paradoxalt nog inte kommer till sin rätt för att det går ibland så pass fort. Då.
Ja, precis. Och det är väl det som är lite det som jag gör att jag inte riktigt heller kan omfamna hockeyn. Dels är det den här känslan av att det är nästan, det är okej att spela över gränsen så länge inte man bestraffas. Eller man håller på så länge man inte åker ut för en tvåa eller för matchstraff. och det är klubbor upp i nacken och det är efter, och liksom, den gillar inte jag, den biten. Men sen så är det slumpmässiga i hockeyn. Där är det så mycket mer styrningar in i mål. Det är så mycket mer en puck som studsar rätt. Det händer givetvis i fotbollen också, herregud. Jag såg mitt Liverpool förlora med 7-2 mot Aston Villa för 2 veckor sedan. Det var 3 stycken mål som styrdes in i mål. Så det händer ju. Mm. Men det är ju så jävla mycket mer sällsynt än i hockeyn. Det känns som att ska det bli ett fotbollsmål så är det mer noggrant arbete bakom det målet, systematiskt arbete bakom det målet än i hockeyn.
Om vi tar 2 klassiska svenska landslagsmål, ett i fotboll, ett i hockey, som objektivt anses vara...
Mats Sundin som är mot Ryssland 91, eller?
Jag tänkte, det kan väl funka, det är lite en soloprestation. Jag tänkte säga är det målet som är när Sverige tar VM-guld VM 87. Det som Bengt-Åke Gustafsson driver upp, och sen är det väl Loob som bakom ryggen gör en passning till Thomas Sandström som rakar in den.
Albinin, och det är bra spelat, och det är 2-2, det är Thomas Sandström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsnäst spel.
Och om man tar det jämfört med, vi kan ju säga Brolins mål mot England 92 är väl ganska bra att jämföra med. För det är ju också flera spelare inblandade, det är någon slags bollen går på ett snöre.
Brolin kommer då, utmanar det engelska försvaret, det var bollen i sidan, det är ingen som får tillbaka till Brolin. Bra läge, mitt fram till mål, till Dahlin, spelar det tillbaka till Brolin, så skjuter det i mål! Vilket mål! Vilket mål!
Vilken är den skönaste upplevelsen då? Av så här, vilket mål är, gör mest för dig? Mm. Det är lite jobbigt eftersom jag märker att du inte minns det här målet från 87.
Stor problem.
Men du får tänka Mats Sundin då.
Ja, precis. Det finns ju någonting i mig som vill säga just hockeymålet på något sätt.
Mm, det kan ju också vara lite exotiskt för dig. Kanske.
Ja, det är väl det är. Man har ju sett fler fotbollsmål de senaste 20 åren än hockeymål. Så att det är mer nostalgi på något sätt. Även om jag inte minns 87-målet så... Jag vet inte, Johan.
Nej.
Det är svårt.
Jag slår ett slag för Martin Mutumba-boken, du slår ett slag för ishockey då. Jakob Hellman har släppt nya låtar, det har du inte missat.
Jag har inte missat.
Och det var ju ett tag sedan sist då, som slog igenom.
Var det då ungefär när hockeymålet kom, 87 typ?
Ja, 2 år senare kan hans debutplatta och enda platta då, och Stora havet, kan det ha varit 89?
Ja.
Det är inte långt därifrån. Mm. Inspirerad såklart av Thomas Sandströms mål. Och sen då så kom det ingenting mer. Och folk undrade, vad är det frågan om? Varför släppte han aldrig någonting mer? Och nu har det då kommit 2 nya låtar. Och det ska väl komma en skiva här också. Och han gör en del intervjuer och så. Nu är det ju inte riktigt någon sån där Searching for Sugarman-läge på. För han har ju gått att nå. Ibland har det gjorts intervjuer med honom och så. Där.
Förlåt, har jag fel? Eller är det jag som har drömt om detta? Har det varit så att Jakob släppte ett exemplar av en singel som han placerade i någon typ av liksom läskback i någon skivhandel på Södermalm? Det finns bara 1 exemplar av denna låt.
Alltså en av hans gamla låtar då?
Nej, en exklusiv låt. En nyskriven låt.
Nu eller i det här stora mellanrummet?
Nej, alltså någon gång på 90-talet.
Det har jag ingen aning om.
Nej, jag kan ha drömt om detta.
För att bara se om någon upptäcker det.
Ja, precis. Att det ska finnas 1.
Men nådde bara dig.
Jag har den hemma.
Ja, det är mer än vad jag vet i så fall.
Nej, spännande tanke i alla fall.
Ja, verkligen. Ja. Det verkar inte riktigt ha fest. Eller så var låten för svag då.
Ja, jag har drömt. Konstigt dröm.
Det blir såklart en stor grej i musikkretsar. Att äntligen då, efter över 30 år, så kommer det ny musik. Och han hade då svårt att få ur sig ny musik. Efter det här stora genombrottet. Och folk trodde väl inte det skulle bli något mer. Men under en lång tid så skrev han då inte några nya låtar. Och man skulle då kunna kalla det för någon form av skrivkramp då.
Mm.
Och det kanske får bli temat här. För jag hörde också på radion nyligen så var det ett kort inslag om den avlidne författaren Göran Tunström som är från Sunne i Värmland. Vet du vilken före detta allsvensk guldmedaljör, numera expertkommentator som är från Sunne?
Sunne.
Intresserad av trav.
Intresserad av trav.
Det är många...
Nej.
Johan Arning, va?
Ah,
tror jag är från Sunne.
Okay.
Göran Tunström, han skrev då bland annat Berömda män som har varit i Sunne. Fin titel. Juloratoriet. Jag tror han gick bort år 2000. Men det här som var från Sveriges Radios arkiv då handlade just om när han hade skrivkramp. Det här tror jag faktiskt var precis när Jakob Hellman släppte sin 89 eller någonting sånt. Han var etablerad författare. Och så höll han på att skriva någon ny bok. Och vid ett tillfälle så skulle han beskriva en uppstoppad mås. Och det lyckades han då inte med. Han fick liksom inte till den här beskrivningen av hur den här uppstoppade måsen såg ut. Och orden kom inte till honom. Och det här kan man ju tycka låter då fånigt eller kanske pretentiöst. Men det blev något slags startskott då till en stor skrivkris för Göran Tunström. Efter det här fiaskot med den uppstoppade måsen. Också en bra titel på någonting.
Fiasko med den uppstoppade måsen.
Ja. Så skjuter in honom i ett år av skrivkramp. Mm. Och efter ett tag verkar det som att han nästan resignerar för sin skrivkramp. Han slutar då skriva. Han slutar försöka helt enkelt. Han öppnar inte locket till skrivmaskinen som man annars sitter och skriver på varje dag. Han går inte in där överhuvudtaget. Vid ett tillfälle så ska han svara på någon inbjudan, om det är till någon fest eller något, och då måste han använda skrivmaskinen. Men som i protest då, för att han just nu inte är en skrivande människa, så sätter han sig inte på stolen som vanligt, utan han sätter sig på knä och han sätter pappret snett i maskinen för att bara svara på det här på något sätt, att det här räknas inte som skriva, för jag kan inte skriva längre. Och den här intervjun jag hörde med honom, som var från 93 eller något, så beskriver han då det här året och den här skrivkrampen som att han nästan förlorade existensberättigandet. För skriva, det är ju det som jag gör. Det är ju det som jag är känd för, och det är det som är min vardag och mitt yrke, och det är så jag uttrycker mig. Och plötsligt kan jag inte det längre. Vad är jag då värd? Han nämner att det här tiden inte kunde skriva var värre än han hade cancer till och med, rent mentalt då, för honom, för han tappade. Jag lyckades inte få reda på den här korta intervjun hur han kom ur detta, men det gjorde han uppenbarligen, för han fortsatte skriva böcker så småningom på 90-talet.
Får man fråga, den här berättelsen om måsen, har den då kommit med i någon av hans romaner?
Bra fråga. Ja. Kanske har vi någon Göran Tunström-kännare i lyssnarkretsen.
Man är extremt nyfiken på att läsa de här raderna om uppstoppade måsen. Ja. Hur de blev till sist.
Och alla misslyckade försök.
Alla utkast.
Ja, det är något roligt med att en mås, man hör måsen skratta åt honom nästan då. Hur som helst då, så tänkte jag att när han upplevde det här med att han nästan tappade sitt existensberättigande, så tänkte jag att steget är inte så långt. Först tänkte jag bara på det här med det här ganska vaga, men som det ofta refereras till i idrotten, med att någon helt enkelt är ur form. Det kan ju en fotbollsspelare vara, kanske ännu mer en individuell idrottare. Det är så tydligt, kanske en sprinter som gör sämre tider, eller en skidåkare som, de är ju antingen så känner de sig pigga, eller så känner de sig stumma. Mm. De använder ju alltid de där orden. Men det som är mätbart är ju kanske lite mer mål och målskytte då. Så jämförbart med en skrivkramp skulle helt enkelt kunna vara en måltorka då. Kan du som kontemporär fotbollsbevakare av omvärlden, har vi några som kämpar med måltorka just nu, som borde göra fler, anser publiken?
Vi kan inte ha min gubbe Firmino i Liverpool. Liverpool? Vad händer där? Absolut, Firmino. Han får en hel del frågetecken runt sig från pandits som tycker att spelar man i Liverpool, och man framförallt spelar i det laget som Liverpool har med de gubbarna runt sig, om man är en striker som spelar central, så ska man göra fler mål. Han får ju ganska ofta höra det, och jag är ju rätt säker på att det når honom också. Och det sitter ju säkert en eller två myror, säger man myror i huvudet? Säger man
en del
det.
Säger det, men de säger myror fel. I brallan har man väl mer?
Ja, kanske har myror i brallan också. Mm. Men definitivt så har det ju nått honom, och då brukar jag till Klopp försvara honom med att han gör precis det jag vill. Mer än så egentligen. Det är han som gör att de andra kan göra många mål.
Mm.
Sen så kan ju alla se också att det är ju få som är så hårt arbetande i defensiven och som sätter pressspelet.
Ja, det är på så sätt jobbigare om en spelare som om Filippo Inzaghi plötsligt går in i en måltorka. Ja, eller Marcus Berg kanske. Ja, fast han fick ju också lite förklaras med att han bidrar med så mycket annat.
Ja, precis. Han är ju Jan Andersson Firmino.
Mm. Ja, det kanske man kan säga faktiskt. Ja, dåligt exempel då. Mm. Men han var ju aktuell på så sätt för något år sedan när det var många landskamper utan att han gjorde mål. Så. Och då kommer det också mycket frågor om det. Ja, det kan man ju uppleva själv. Alltså, det behöver ju, i vårt jobb kan det ju vara skrivkramp eller idékramp kanske det kan vara. Mm. Jag kan ju oroa mig över det nu. När jag, nu är jag bortkopplad då. Behöver inte bekymra mig över det. Men i någon mån så, även om man försöker och inte må som man presterar, så ens yrkesroll går ut på att man får tillfredsställelse av den genom att producera saker. Nu producerar jag då inget alls och det behöver jag ju inte skämmas för eftersom jag inte förväntas göra det. Men jag kan ju fundera ibland på när jag väl ska komma tillbaks då, att så här, kommer det finnas fortfarande? Ja. Eller kommer jag komma på idéer och kommer jag ha inspirationen? Mm. Eller kommer det gå som för Göran Tunström? Ja. Jag säger till dig också. För det också var ganska, jag vet inte vad som är mest bekvämt. Alltså en forward som slutar göra mål måste ju fortsätta försöka göra mål. Mm. För det Göran Tunström gör efter ett tag är att han slutar skriva. Mm. Han tar liksom ett år och han får fråga vad han gör under det året och då säger han att han är en bra hemmaman. Han lagar mat och fixar i trädgården och till annat. Det kan ju inte Firmino säga. Mm. Alltså, nu tar jag ett år. Också oväntat att han skulle vara hemmaman.
Nej, precis. Därför så kan ju Firmino med trygghet veta att lönen trillar in ändå. Varje månad.
Ja.
Det ingår ju på något sätt i konceptet att vara en fotbollsspelare. Att man får en lön om man är på den nivån.
Ja, precis.
Men tänk dig Göran Tunström så är du beroende av att du ska producera en ny bok. Och det är då du får pengar.
Ja, precis. Det är om försörjning.
Så man har
också
ju den stressen.
Ja, så är det ju.
Man kan inte pågå så i 15 år.
Nej, precis. Och även för, och det är också så här, Jakob Hellman kunde ju ändå, folk tyckte ju det var kul om han dök upp oväntat och spela sina gamla låtar. Men Göran Tunström åker upp och högläser någon gammal bok. Det är ju inte jättespännande heller. Så kan man ju tycka. Men för, man kan ju tänka sig en golfspelare till exempel. Mm. Där har man ju hört många exempel om att
tappar svingen.
Ja, man tappar svingen, ja. Och vad gör man sen med svingen?
Man hittar den.
Man lägger om den.
Man lägger om den, är det man gör?
Ja.
Ja, precis. Ja. Man brukar göra något nytt då.
Ja, precis. Ja. Och då kanske det också accepteras att nu kommer det vara ett år där jag inte sätter någon press på mig själv och gör resultat.
Lägger om svingen.
Men jag lägger om svingen. Ja, precis. Ja. Det kan man ju ta inspiration av i sitt eget liv, att man liksom, så att säga billigt talat, lägger om sin sving i sitt sätt att skriva eller typen av reportage man vill göra.
Ja.
Så här att nu kommer det bli lite konstigt här, men jag håller på med någonting här nytt här.
Ja.
Jag tror Ballesteros hade väl, efter att han slog igenom och blev kanske bäst i världen på golf, så plötsligt så spelade han skitdåligt och han hittade liksom inte tillbaks.
Mm.
Det är nästan lättare att applicera på en golfare eller en tennisspelare eller någonting sånt. För han har ju ändå inte hjälp av lagkamrater på samma sätt.
Nej, men det här med att gå in och ut ur form. Alltså, menar, i vardagslivet så är det säkert många som känner igen att, ja, men till exempel, du vet, så här med matlagning.
Mm.
Man behöver inte vara så intresserad av matlagning som jag faktiskt är. Men jag har ju också perioder där jag känner att fan vad jag har lite lust att laga mat nu i ett par veckors tid. Det är så jävla trist. Mm. Jag har haft en sån period nu. Det är inte kul liksom.
Där blir det också jobbigt för din familj om du gör som Göran Tunström och bara resignerar för det och inte laga på ett år.
Eller att jag står på knäna i köket och lagar lite dålig mat. Salta alldeles för mycket.
Ja, i protest då.
Nej, men och sen så plötsligt så bara hittar man formen igen. Och man har inte liksom, jag jobbar inte på den typen av vardagsproblem. Det är inte ett problem. Men man jobbar inte bara, plötsligt så hittar man formen och glädjen igen. Och menar, det är ju det som är lite svårt för de som går in och ut ur form som är för ojämna. Vilket majoriteten är som håller på med idrott också. Har de en jävligt jämn nivå, då når man ytterligare en nivå. Det är ju det som är det svåra,
ja,
för att vara en elitidrottare.
Och det intressanta då är ju att man har presterat något tidigare. Man visat att man klarar av, och kanske något väldigt mätbart. Jag såg att Stefan Holm la ut på Instagram för några månader sedan, så påminde han om när han klarade 2:33 första gången. Jag tror det var 1998.
87.
Och samtidigt som Sandström råkar in. Han klarade 2:33, jag tror det var 98. Och han beskrev det då som att nu har jag knäckt koden, hur man hoppar högt.
Mm.
Och 2 år senare så hade han fortfarande inte hoppat högre än så. Och då skulle man ju kunna uppleva någon slags tillstånd av panik då. Jag har ju klarat det här.
Mm.
Och jag är inte skadad. För det är ju en sak att inom idrotten att man kan förklara dålig form med att min kropp är inte riktigt vad den borde vara. Jag är inte i slag så. Men när man känner sig i slag fysiskt och inga problem så. Men så här, varför, jag har ju klarat 2:33. Varför kan jag inte alltid hoppa 2:33? Det är väl därför vi tittar, för att det skulle bli för förutsägbart om det alltid var som vi trodde. Men man kan ju tänka sig att de där 2 åren är ganska tuffa för Stefan Holm, innan det till slut hoppar han 2:34, drygt 2 år senare eller något sånt där. I fotbollens värld så är det ju ofta just, det är sällan, alltså en defensiv mittfältare kan ju få frågan om sin form såklart, men det är ännu mer mätbart. Dels för målvakter kanske, som har gjort flera tavlor.
Ja.
Eller för en forward då som förväntas göra mål och som plötsligt inte gör mål längre.
Mm.
Jag läste en artikel på ESPN och då var det en del prominenta anfallare som talar om sina måltorkor. och hur det var att uppleva dem och hur de kanske kom ur dem. Och de hade även intervjuat idrottspsykolog som jag tror jobbade för Bournemouth. Mm. Fernando Torres pratade bland annat. Han hade det tydligen en jobbig period under Roy Hodgson i Liverpool. Mm. Det var en lång period, sen hade han jobbat i Chelsea med. Inte gjorde mål. Då försökte Hodgson hjälpa honom då genom att göra väldigt lätta anfallsövningar. Mm. De fick ofta öva 8 offensiva spelare mot bara 2 backar. Så att han, och där har man ju hört dem också, att gå bara ut och göra mål mot ett öppet mål. Mm. För att bara man ska ha in nätkänslan på något sätt. Men det verkar inte ha funkat så bra för Torres. Och han beskrev att vara i mål. Det är
till och med kanske Paul Konchesky en av de här försvararna.
Ja, kanske det.
Ja, jag fattar ju att det här var ur form. Ja, just, man lyckades näta ens då.
Det blir liksom motsatt. Man sjunker ännu mer. Ja. Torres beskrev det här tillståndet då som att simma med kläder på. Mm. Så. Ganska
välfunnet.
Ja, ganska välfunnet. Like swimming with your clothes on. Och sen hade vi även, vilket då tilltalade mig lite, så hade vi den gamla...
Är det Uremo nu?
Nej.
Suvalki-perioden.
Nej, men det är den gamla Arsenal-anfallaren Alan Smith. Ett väldigt vanligt engelskt namn. Och han fick ju senare en namne i Premier League också.
Leeds Smith.
Ja, precis. Ganska olika spelstil. Mm. Senare Smith var ju väldigt aggressiv och sådär. Alan Smith var ju något av en lång, kanske lite elegant, bra på huvudet och på skarvar och lite gamla typens forward. Han spelade då i Arsenal, var van vid att göra mycket mål. Och 1991, 4 år efter Sandström.
Det är 0.
Rakade in 2-2 mot Sovjet. Ja, precis. 4 år efter TS, Thomas Sandström. Så tar Arsenal dubbeln i England 91 och han vinner The Golden Boot. Året efter så funkar det inte längre. Han, Alan Smith, som är alltså van att han alltid vinner Arsenals interna skytteliga, gör inte mål längre. Det är inte så att han gör 0 mål, men han gör nästan inga mål längre. Och framförallt så har det kommit en ny kille som istället vräker in mål, och det är Ian Wright då. Mm. Och Alan Smith, som var en ganska lågmäld spelare utåt, skriver ändå ganska intressant om det här i sin självbiografi. Att också tycker jag fascinerande att det verkar gå så snabbt för honom att glömma vad han kan. Det är ändå, alltså senaste säsongen så var jag bästa målskytt i hela ligan. Mm. Men nu tvivlar jag på mig själv så mycket att jag är rädd att vi ska köra avslutsövningar på träning. Mm. Så snabbt kan det gå. Han blir helt paranoid. Vid ett tillfälle så kommer den unge anfallaren Kevin Campbell in till träningsanläggningen med en Snyder-bil där det står Kev 9 på registreringsskylten. Och då tänker Alan Smith att 9 är mitt nummer. Mm. Nu har han fått det numret. Fan vad dålig jag är. Mm. Och det känns som att han hade någon formulering här som jag kan läsa upp. I wanted the ground to open up and swallow this shadow of a striker who started to dread the prospect of finishing practice. Det måste
det
vara
ganska... spökskrivarens ord.
Ja, det är det väl. Men det är väl välfunna ord.
Ja, absolut.
Ja, att det går så snabbt då att glömma att så här, fan, jag kan. Mm. Och i Alan Smiths fall är det också intressant, för du säger gå in och ut form. Han hittade ju faktiskt aldrig riktigt tillbaks då. Nej. Alltså han fortsätter några och gör ju något mål här och där, men det är aldrig, aldrig nära att komma upp i de här siffrorna igen. Så när han lägger av, så han kom liksom aldrig riktigt ur det där. Nej. Igen.
Låt oss inte lura oss själva också, för att menar, form kan ju också ibland kanske förväxlas med nivå. Mm. Alltså han har en nivå, den nivån är kanske inte när
han
menar,
spelet omkring honom blir bättre.
Ja, nej, men den nivån som han lyckas ha den säsongen, han öser in mål. Det är kanske det som är liksom ett undantag en säsong. Plötsligt så bara händer saker. Han har flyt, han är, har inga problem med kroppen. Lagkamraterna är också i form, de hittar honom på rätt sätt. Och så. Sen så kan man hitta sin nivå. Hans nivå är kanske den att han gör 5 mål per säsong istället för 20.
Okej, det kan det ju finnas exempel på. Men i det här fallet är det ju en spelare som regelbundet, säsong efter säsong, tar hem i den interna skytteligan.
Så
det finns ju något lite mer i honom. Ja. Men det kan ju vara också att i åren komna och hans kropp började utan att han visste om det. Ja. Säger från lite, spelet blir tuffare runt omkring och bättre. Det här är ju en tid sedan 92 där det börjar komma in spelare som höjer nivån i Premier League. Så det kanske inte är så konstigt, men det verkar ju varit jobbigt för honom mentalt då. Det här brukar jag vara väldigt bra på. Jag kan inte längre. Och jag börjar då bli nästan rädd för att, till och med en sån måltjuv som Andy Cole beskriver att han i tillfällen då, för det som händer då när han har den här måltorkan är att han blir rädd för att ha bollen. Och det är väl fortfarande därför det är så starkt när någon öppet vågade prata om det som Torbjörn Nilsson gjorde. Han sa att han hellre sitter på bänken. Mm. För det är ju, man skulle, han kanske inte ens hade någon agent. Kanske hade han en rådgivare, mm. det känns Torbjörn Nilsson. Men agenterna har förmodligen sagt, säg inte det. Nej. Utåt. Att Nej. Du är lycklig. För han sa ju så, den lycklig mm. där jag sitter nu på bänken. Mm. För då kommer det ändå vara tränare som tänker, det är svagt virke i den här svensken. Honom sätter vi inte in igen. Ligg lågt med det, Torbjörn. Men han var ärlig då och sa mm. att jag är rädd för bollen. Ja. Jag är lycklig där jag sitter nu.
Ja, tänker jag. Vi minnas att det var Richard Ford, författaren, som sa någon gång, i samband med
Sandströms mål.
Sandström är 87 då. Även någon gång när han fick frågan från någon reporter i samband med att han kom ut med en ny bok, så sa han det, att det är samma känsla varje gång som jag är klar med en bok. Hur fan lyckades jag skriva den här boken? Och mm. efter det så tänker jag, kommer aldrig kunna skriva en bok i hela mitt liv igen. Så lyckas man gång, han har ju varit, skrivit många, många böcker. Mm. Fortfarande väldigt, väldigt hyllad. Och säljer väldigt, väldigt många böcker.
Det här tror jag många kan känna igen sig i, även om man inte är på Richard Fords nivå.
Absolut.
Om man fått ut någonting så här, att det här gör jag aldrig igen.
Ja, precis. Och sen så lyckas man hela tiden. Då lyckas man hitta, i hans fall, en jämn, jävligt hög, internationellt bra nivå. Och så har man, för det jag kommer tillbaka till det här liksom, lite grann med din Arsenal-gubbe där, men ta Raja Laxo då. Mm. Den säsongen han slår igenom.
Mm, den våren då.
Våren, mm. ja.
EM våren 08.
Ja, precis. Så var på väg att göra en brolinare.
Ja, var han på väg till det? Det var med Mats Olsson som tyckte det.
Ja. Mm. Men där har han ju då en, han slår i taket något så in i bomben där. Allting går bra. Och sen så kommer han ju jämföras med det. Det går så snabbt i liksom mediedramaturgin och i vad man förväntar sig från tränare och lagkamrat. Och lyckas man då inte behålla det, så plötsligt så är man ur form. Men man kanske, om inte man får de förväntningarna på sig, så han blir ju sin egen fiende på något sätt när han presterar så jävla bra.
Ja.
Hade han bara gjort mål i varannan match där, så har han fortfarande fått, folk fått upp ögonen, kanske fått ett nytt bra kontrakt och så, men inte fått de här förväntningarna på sig.
Mm.
Så det är det som händer när man får ett sånt plötsligt genombrott.
Ja, alltså det kan ju vara stunder under en, den perioden kan ju knappast pågå så länge när slumpen är med en, men när Erdal Rakip hade väl något år när han nästan var 100% i sina avslut, va? Mm. Som jag minns rätt. Mm. Det är handbollsspelare som ofta får höra vilken procent de har, men att han gjorde så här 8 mål på 8 avslut någon säsong med MFF, vill jag minnas. Så där. Det fattar ju förmodligen han att det här är inget normaltillstånd. Mittfältare, det är inte rimligt att jag gör mål på varje skott. Men det går ju att man kommer in i ett sånt stim, liksom. Men det jobbiga är väl om man har gjort det här länge på en hög nivå och så känner man att det här går inte plötsligt. Och egentligen det där som du sa om Richard Ford, att man får ur sig någonting som man är nöjd med. Det kanske är ett otroligt bra mästerskap i fotbollens värld. Att omgivningen förväntar sig hela tiden mer igen, så. Att egentligen är, hur rimligt är det egentligen? Jag vet att Mats Wilander beklagar sig över det, om det var 85 eller något, då var han fortfarande...
2 år innan, eller något.
Ja, precis.
Det är otroligt.
Ja. Ja. Allt kretsar kring det. Men då har han vunnit Franska öppna en gång, nu har han börjat dala lite på rankingen och folk undrar. Men han kunde känna så här, det här räcker väl? Vad fan, jag har vunnit Franska en gång som 17-åring och jag har tagit 2 andra Grand Slam-titlar. Nu får det väl räcka, eller? Va? Men sen så kom han på att det är ändå kul att jaga. Så jagade han upp och så blev han världsetta igen så småningom. Men att det är lite förbjudet att tänka så. Att man gör någonting bra och sen bara så här, men det här räcker väl. Mm. Vad fan, det är många som inte gör det här alls. Mm. Så. Men idrottens dramaturgi är uppbyggt för att du ska göra det och så ska du göra det igen. Mm. Och igen. Och igen. Och det är genom att ha den inställningen då som man ofta lyckas då också i längden. Men det är klart att det är tärande för en att känna att man är ingenting om man inte presterar det man förväntas så. Om man inte kan vila på gamla meriter och sådär. Mm. Det som många beskriver då, och det här känner du igen, alltså en anfallare som är i form och i målstim och tvärtom, är då att man inte tänker så mycket. Och du ser kanske, alltså målvakten ser liten ut och målet ser stort ut och vice versa då när det är. Men hur man ska agera då när man har den här dåliga formen, att man har en måltorka. Jag sa ju att den här idrottspsykologen, vars namn jag nu inte minns, men som jobbade för Bournemouth, sa att så här, hur brukar ni jobba om man har en sån spelare som kämpar med det här? Då sa han att man brukar titta på matcher där det har gått bra för den här spelaren. Och så ska spelaren beskriva hur han själv tycker att han ser ut på planen, eller hon. Och då kanske man säger att men jag ser pigg ut och jag ser alert ut. Och då ska man då till nästa match fokusera på att inte gå in och tänka att nu måste jag göra mål, utan du ska gå in och tänka att den här matchen har jag som mål att känna mig pigg och alert. Att man börjar därifrån på stegen, så att säga. Att det är kanske inte en, någon omläggning av svingen, men det är att ta några ordentliga provsvingar först då, kanske i alla fall. Och så småningom så ska man då hitta tillbaka till målskyttet, inte genom att vara besatt och göra mål, utan att fokusera på hur man känner sig där ute på planen. Så låter ju enkelt, men är förmodligen ganska, ganska svårt då. Och så talar han just om det här, hur en tränare ska förhålla sig till om man då väljer att fortsätta spela dig fast du fortsätter att inte göra mål. Att det är ju en high risk strategy, som man heter, genom att börja kritisera den här spelaren. Det kan ju finnas spelare som äggas av det. De är ju kanske också på en annan nivå. Om, ja, kritiserade man Jordan så hittade han ett sätt att bli ännu bättre. Men det är en high risk strategy. För förmodligen så kommer han dels uppleva att du inte tror på honom. Och det kommer bli ytterligare en press som får honom att prestera längre. Thinking too much, och så vidare. Så att man ska börja med någon slags grunder då igen. Så. Sen har man ju alltid som fotbollsspelare pressen av att man kan bli petad också, väldigt snabbt. Så en golfare får ju fortfarande spela ändå.
Ja, spännande. Jag ska ju, nu när vi är klara här, Johan, ska jag sätta mig och skriva första stycket på den här texten som kommer då i nästa nummer av sig.
På knä?
Jag kanske ska just tänka på det. Nu ska jag, känner jag mig senast att jag skrev en riktigt bra text som jag är nöjd med. Det är inte många som jag är nöjd med, men man ska hitta den här känslan. Nu ska jag vara pigg. Jag ska vara alert. Det är den känslan jag ska hitta. Ja. Så kommer allting på sig själv.
Ja. Hoppas du inte har en uppstoppad mås någonstans du ska beskriva.
Johan, du måste garanterat lämna här. Din fru väntar på avlösning. Så vi säger att vi har gjort detta avsnitt i samarbete med C-more. Och på C-more så kan man se alla matcher från Serie A och La Liga. Nu på lördag den 24 oktober så är det El Clasico när Barcelona tar emot Real Madrid på Camp Nou. Sändningen på C-more börjar 15.30 och det är avspark 16.00. På söndag i Serie A är det Juventus Verona. Och då får vi se om Ronaldo tillfrisknar från corona och om Dejan Kulusevski får sin fjärde raka start i ligan. Och på måndag så är det då Zlatans Milan som möter Roma på hemmaplan. Dessutom så visar C-more alla matcher från SHL. Man går in på cmore.se för att läsa mer.
Jag fick precis medan du sa det där ett sms, tänkte jag då skulle vara från min fru. Men det var från Ossian Ekinger. En av våra kära musiker som vi haft med Offside Live och som skulle följt med oss ut på det som vi fick skjuta upp. Det är inte ofta han hör av sig. Men jag tänkte att så fräck att jag läser upp det här nu, för det är ofta något med fotbollskoppling. Han har ofta olika funderingar och ofta funderingar som inte så många andra har. Så här skriver han då: hej, är det orättvist mot Henning Berg att sjunga sämst i ett bra lag? Det är inte kattskit. Visst stod han rätt lågt i kurs under sina år i United. Allt bra med dig annars.
Det är en ny låt alltså som han sitter och komponerar.
Kanske. Sämst är ett bra lag. Det är inte kattskit. Vad tror du Henning Berg skulle tycka om det?
Lite jobbigt ändå att höra det, va? Ja. Som recension.
Kanske är det ett uppslag för något ämne för oss i någon framtida podd.
Sämst är ett bra lag. Ja, det har någonting. Vi tackar för visat intresse, som man säger formellt, för att ni har hängt med oss även denna vecka. Och vi hörs igen om 2 veckor. Fram tills dess önskar vi er all medgång och lycka.
Det gör vi. Och så ber vi klipparen Simon Löfving att självklart avsluta här då med referatet som avslutas med att Thomas Sandström rakar in 2-2 mot Sovjet i Wien 87.
Gåshud.
Bengt-Åke Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen. Albinin, och det är bra spelat, och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsläst spel. Thomas Sandström, och det är Bengt Åker som ligger bakom igen.
Ja, matchens stora kung. Som så fint går in med pucken. Använder back, sen över till Loob som elegant viker över till Sandström, öppen kasse.
Vilket anfall!